Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Jag skulle vilja börja med en liten uppföljning förra veckan.
Mm.
Vi pratade om svenska sportpersonligheters engelska. Det var Tony Gustafssons Aussie English.
Mm.
Marcus Bergs arabiska variant.
Mm. Underbara båda två.
Hamrén,
katastrof.
We're gonna hold on them.
Mm.
Let them win the whole shit.
Let them win the whole shit.
Ja, och sen så nu när det här släpps, vi spelar in i måndag då. Och Sverige, vi vet inte om de är i final eller inte. Det vet ni som lyssnar.
Yes.
De spelar imorgon. Men efter segern i kvartsfinalen mot, vilka som mötte vi? Såg du matchen?
Ja, jag såg den. Vi vann ju mot Japan.
Ja, precis. Och då så Peter Gerhardsson, svensk förbundskapten.
Ja.
Kör på engelska.
Just det.
Det var, ja, kan lyssna på det.
Today I think the girls made it terrific. They were like they talked before to be like bumblebees. And yeah.
Ja,
like bumblebees.
Ja.
Alltså det är jättekonstigt sagt.
Ja, det är humlor då han menar.
Ja, för humlor, man brukar säga det om folk som trotsar typ tyngdlagen. Alltså, en humla som flyger kan man ju säga om någonting som inte bör kunna utföra någonting som kan det.
Ja, precis.
Alltså, Men han menar väl getingar då? Att man ska vara intensiv som en bålgeting kanske?
Ja, precis. All over the place.
Liksom. Ja, men liksom så. Men
humla är ju en trött boll. Bara surrar runt och nästan inte orkar sitta kvar på...
Nej.
En blomma liksom.
Nej, och han framstår inte som en...
Nej, men han är, det är ju underbart.
Ja,
man älskar honom. Det här är ju
en Roger Svedgubbe liksom.
Ja, men en typ av svenska som jag brukar kalla Volvo-engelska.
Ja, men exakt.
Att man
liksom
har den här svenska tonen i engelskan. Det är ju härligt på något sätt.
Men man, alltså, han låter ju som... Alltså, han är väl typ från söderort någonstans, tror jag.
Ja, säkert.
Han pratar ju liksom som han sitter på en bar... ute i Rågsved.
Ja.
Pratar engelska med någon. Nej, men så det var den svenska traditionen med svenska förbundskaptener som suger på engelska fortsätter.
Han för traditionen
vidare. Det känns ändå tryggt ju. Så ja, det se ut.
Han har växt lite på mig, Peter Gerhardsson. Jag tyckte i början, första matchen, när det var regn och vi inte var så bra, han bara stod med luvan uppe och såg skitsur ut. Inte ens när vi gjorde mål liksom. Han såg bara ut som kejsaren i Star Wars, du vet, den här huvan. Bara var skitsur. Och jag liksom la ut någonting om att så här, fan, hans entusiasm smittar verkligen av, skrev jag ironiskt. Typ, så. Och då kände jag så här, fan, det här är inte en coaching som kommer leda fram till något resultat.
Nej,
för det är för lite energi. Man ser Pep eller Klopp eller alla de här som bara står på och skriker hela tiden. Han gör ju ingenting.
Men
uppenbarligen så funkar det.
Han är ju liksom en kuf, Peter Gerhardsson. Han går ju så på liksom jazzklubbar och går på små jävla spelningar på Hamburg Börs.
Aha.
Och är liksom väldigt musiknördig.
Ja, mysigt.
Och han typ så här skrev att han saknade Way Out West när han var uppe i Australien. Typ så här.
Aha, och han hade ju något tips. Han tipsade folk om att gå och se Les Big Bird på Way Out West.
Exakt, han är liksom lite smal, så här hipstrig.
Det hade inte Jan Andersson gjort.
Det hade han inte gjort.
Nej.
Och han följde upp den här med en ny engelska. Bara, det är inte lika stark, men det är ändå, han försöker liksom, det är samma sak här, tänk att han sitter på en bar på ett torg i Rågsved typ, och ska träffa någon, han har träffat någon som måste förklara någonting för på engelska, och han använder liksom svenska uttryck och översätter dem rakt till engelska, eller tror han gör det, han försöker i alla fall, vi kan se det här.
Set pieces is very important, and Amanda is very good there, so not only she scores directly, just all of this. I don't know what it's called. Now it's difficult, but when old fruits in trees is falling down, you have to pick them up, and that's what we did in the last game. Falling fruit.
Fallfrukt.
Ja, fallfrukt. Måste man verkligen plocka upp fallfrukt?
Nej, måste man inte. Men han menar väl att Manda Gillestedt då i kvartsfinalen, när bollen dimper ner där i 1-0 målet, så är det då, som fallfrukt då, som hon trycker till.
Ja, precis. Och jaga andra bollar också. Ja, att hela tiden vara på dem. Ja, så det är underbart.
Men man kan inte riktigt... Ja, fan vad jag gillar honom.
Jag gillar honom också. Idag kom det också något klipp från en presskonferens. Han skulle gå ut och gick in i en städskrubb.
Jag gick fel.
Ja. Jag gick in i så jävla liksom...
Han är underbar. Han är Bayern-legend också.
Ja,
ja, men jag var med 80, var det 82 i SM-finalen i Göteborg. Förlorade. Ja. Men på tal om Bayern så var jag på Bayern igår med farsan.
Mm, mysigt.
Första gången på hur jävla länge som helst.
Ja, det har jag aldrig hört så, att ni har varit på fotboll förut.
Minst.
Nej, trevligt. Tror jag.
Och det var skitkul. Och Bayern vann ju.
Ja.
Och Josef Rabi. Ja. Pappa älskar honom.
Mm.
För han är så här, pappa är 60-talist.
Ja.
Och 60-talister gillar fotbollsspelare som springer.
Mm.
Och inte filmar.
Ja.
Och som bara kör.
Ja, som bara köttar.
Ja.
Ja.
Och det är ju... Starka. Josef Rabi är ju en sån spelare.
Mm. Mm.
Som bara... Alltså, det är bara ner i huvudet och bara kötta.
Ja, maskin.
Så när han byttes ut, pappa... Liksom, vi satt på en högst upp på liksom, långsidan.
Mm.
Så det var inte så jävla engagerad publik just där. Så när han byttes ut, pappa ställer sig upp och liksom applåderar. Som att det var liksom en riktig jävla... dunderinsats av Erabi.
Ja.
Själv. Ingen annan gjorde det. För att han köttar.
Apropå Erabi, så han sa ju också en rolig grej på presskonferens häromdagen.
Ja, det var en intervju efter, va?
Ja.
Det var ju några veckor sedan, ja.
Ja.
Den är ju jävla bra, alltså.
Den kan vi mysa med också, för det, han säger något jävligt roligt i klass med lite det här. Det finns ett gammalt känt klipp på...
Ja, Tommy Salo.
Nej,
Pelledin.
Nej,
ju måttet drogat.
Nej, peppar, mannen, vad heter han? Abgar Barsom.
Ja, vad sa han?
Men han missbrukar ju uttrycket peppar.
Ja, det är min lilla grej från Breaking News.
Ja,
ja.
Vi kan bara lyssna så vi fräschar upp.
Vi ska bli bäst, sa vi bara allihopa. Och du, peppar, så vi gjorde en liten resa som var ganska framgångsrik.
Jag berättade om den resan.
Det är sporten, är så man får... Peppar ändå klarar sig med jättebra med kroppen på det sättet att jag har varit otroligt noggrann i min karriär sedan jag var 14 år. Peppar idag är 40 snart och peppar så fick vi ju Kärbel Thomas som kom hem också.
Ja, det är ju kul. Han använder peppar fel.
Ja, han missbrukar
peppar. Han använder det fel också.
Han använder det fel. Ja, men det är också älskvärt. Sånt gillar man ju.
Ja, ja.
Men Erabi, vi kan lyssna på honom här.
Hur har det varit som ung i en klubb som Hammarby med de förväntningar som finns utifrån?
Det är klart att det är tufft och det är så det ska vara. Det ska vara höga förväntningar och man ska inte bara glida runt i en markräka. Liksom. Det ska vara jobbigt, det ska vara tufft och man ska få känna på det.
Man ska inte bara glida runt i en markräka. Det är fan fint. Det finns, jag har startat ett Twitterkonto som heter Mackräka nu. Det trycks upp tröjor med mackräka. Och det är, så här,
är det så?
Ja, det är fint.
Ja, underbart.
Ja.
Älskar honom för att han säger så.
Ja, det är, men det var ju Pelledin som sa, kom ihåg det, när han skriker på Salo. Vi kan lyssna på det också.
Han är tjockis!
Vem var det till?
Ja, men Salo.
Det är mycket snack på dig.
Nej, ja, inte så speciellt. Men någon, snart är råttet mågat, alltså.
Ja.
Ja, det är samma.
Ja.
Det är fint när man bara byter liksom plats på.
Man gillar sånt, det är mänskligt och det fäster.
Ja.
Mackräka är ju numera, det är ju liksom ett klockrent uttryck.
Ja, det är det.
Vi borde nästan göra något med det i podden.
Ja.
Som vi brukar säga.
Ska vi göra en mackräka?
Mackräka. Ja, en mackräka.
Ja.
Men nu har vi YouTube runkat klart.
Ja.
Ja, men det är lätt att hamna där.
Ja, men det är mysigt.
Det är mysigt.
Ja. På
det
med vignetten.
Ja.
Hej, välkomna till det 108:e avsnittet av Recepttack. Med mig Niklas Niemi och det är Jerka Johansson. Jävla gott. Att nu är vi igång.
Nu är vi igång. Vi sitter på kontoret.
Ja,
vi möts face to face. Det är alltid härligt.
Och den här veckan, jag la ut en teaser i helgen om vad vi ska prata om den här veckan. För att det blev ju någonting, alltså jag har ju upptäckt att det är det här jag tycker är godast i världen nu. Jag ser ofta de saker jag har ätit.
Ja, det blir så ibland.
Men ibland så vill jag trycka på det på riktigt. Det här
du har devalverat uttrycket lite.
Ja, verkligen. Mm. Men nu har jag gjort den här rätten då 3 gånger den här veckan.
Ja.
Och ätit den en gång ytterligare. Mormor gjorde den. Raggmunk. Raggmunk med fläsk.
Ja. Ja, det är ju faktiskt, det är något, det är topp 10 goda som man kan äta.
Jag skulle vilja bara att, alltså, raggmunklobbyn som jag nu tillhör, att vi ska liksom ha någon think tank och byta namn på det. För jag tror att det är därför det inte flyger. Att raggmunk som ord, paketeringen raggmunk, behöver en frisk, alltså
en rebranding. Ja. Men vad är det, om vi ska gå till botten med det här, vi ska snöa in på raggmunk. Ja. Vi har råraka också.
Ja.
Vad är skillnaden på råraka och raggmunk? Vad betyder raggmunk?
Ja, det har också lärt upp.
Ja, jag kan tänka mig det. Allt det här ska vi diskutera alltså.
Ja, ja, det ska vi göra. Och trevligt. Jag har ju då min mormor Monas recept.
Klart den heter Mona.
Ja, så ska man heta Mona.
Ja, det ska man verkligen göra.
Ja. Så att, det ska vi prata om.
Ja.
Verkligen.
Mm.
Jo, en liten grej som vi också kan prata om från förra veckan, det var ju den här granskningen av italiensk mat. Så den som Alex Dominici skrev om i Svenska Dagbladet.
Just det.
Att det är någon italienare liksom som har synat den italienska matkulturen i sömmarna.
Ja, slår hål på massa myter.
Mm. Exakt. Och det här var ju ändå en Financial Times-artikel i grunden. Ja. Han hade plockat ut liksom the gist of it och tagit liksom carbonaran som exempel på det här. Och det finns liksom allt. Jag gick igen, läste igenom den här 11 sidor långa artikeln. Och det är liksom tiramisu och det handlar om parmesan, det handlar om pizza till och med.
Ja.
Alltså det handlar om mycket olika delar av det här. Och ja, som sagt, det är en jävla intressant läsning då. Alltså den här Grandi som han heter, efternamn, som har skrivit den här. Alltså han har till och med blivit attackerad på alltså bokmässa i Istanbul av liksom av en italiensk diplomat som är diplomat i Turkiet.
Aha.
För att han tycker att det här är så jävla, man håller inte på så här.
Ja, man giddrar inte med italienarna om det här.
För han har ju skrivit en bok om det här. Ja. Han har gjort en podcast på italienska med en kollega som också där de börjar gå igenom en myt. Tyvärr är på italienska, så jag kan inte lyssna på.
Nej, det är svårt.
Den har blivit enormt stor i Italien.
Okej, det är som en Mythbusters fast bara om italiensk mat.
Ja.
Okej.
Man vill lära sig italienska bara för att kunna, eller göra den på engelska bara.
Ja, verkligen.
Det rör ju fler italienare, menar jag.
Ja.
Och han är ju kapabel på engelska såklart.
Ja.
Bättre än Peter Gerhardsson. Och det här, hela liksom den här grejen har blivit väldigt väldigt stor och han beskriver också i den här texten att ett exempel på hur matsnobbiga italienare är.
Mm.
Alltså under pandemin, när man liksom var inne i och raidade, du vet, butikerna på allting. Du vet, man köpte hemma, bunkrade helt enkelt. Toalettpapper och mat och så här. Alltså all pasta tog slut på hyllorna direkt.
Mm.
Utom en viss penne som är så massproducerad som inte har räfflor i sig.
Aha.
Den var helt orörd, för att italienare, penne ska ha en viss typ av räfflor i sig.
Mm-hmm, just det.
Men det lämnar italienare. De skete, det bunkrar de inte ens, för de tycker det är så jävla töntigt med smooth penne. Ja,
okay. Det är barnmat.
Tyder vilka idioter de är.
Ja.
Och sen så var det några tagliatelle som var lite bredare. De ska vara exakt 7 mm enligt italienare.
Mm.
Och så fanns det någon så här billigt brand som var liksom lite bredare. De också, kvar på hyllorna.
Aha.
Det är intressant ändå hur de jävla utstörde.
Verkligen. Ja.
Och det är bara exempel på pizzan till exempel. Alltså den första pizzerian öppnade liksom i New York.
Mm.
1911. Alltså den kom ju med kriget såklart. Italienarna kom med kriget.
Ja.
Och liksom, och de håller på att claima sin liksom pizza och att de håller på med det länge. Absolut. Alltså såhär. Piada, pida, pita, pitta, pita. Alltså här, hela Sydeuropa höll på med den och lagt saker på liksom en deg. Men det var ju amerikanerna som paketerade pizzan liksom, och gjorde alltså en rena pizzarestauranger. Och liksom började med riktiga fyllningar så som det ser ut. Och det här gillar de ju.
Det är inte en del av narrativet.
Nej, inte riktigt.
Nej.
Så det är när massa amerikanska krigare, vet du?
Soldater.
Krigare. när de var på Sicilien under kriget 1943 och de skrev hem liksom, i brev, då skrev de i, liksom, i frustration. Så här, det finns inga pizzerier här. För de har ju levt med italienska immigranterna i USA.
Aha.
Under liksom, 30 års tid, där det finns pizzerior. Det finns inga pizzerier här, skrev de hem. Vad är det som pågår? Och då den här Grandi, han träffar sin mormor. Och då berättade han liksom att hon berättade liksom att, här, att i, på 70-talet så var pizza liksom en exotisk sak för hennes pappa. Alltså så här, när hon var liten. Eller yngre. Så var, pappan tyckte pizza var något riktigt så här, wow. Det var, hon, bara, det som, han, hon beskrev det som, så som sushi var när det kom.
På, jaha. Liksom. Fast hon levde i Italien?
Ja.
Ah, okay. Ja.
Alltså när pizzerierna öppnade på 70-talet ordentligt.
Ah, okay. Brett,
då var det som och, exotiskt.
Ja, och ändå claimar de det som att, när, vad heter den här äkta pizzan?
Ja, men här, de har ju...
Napolitanska pizza.
Ja, 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 och då, det finns säkert... Det här kommer man ju beslagen. Det här är vad han skriver. Ja. Grandi. Det här är inte vår åsikt.
Nej, 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 nej. Vi friskriver oss allt typ av.
Ja. Och efter så här, och han försöker leda i bevis varför blir det så här? Varför har liksom italienarna varför är det så viktigt för dem att paketera matkulturen som att det alltid är något gammalt, alltså som att det verkligen har funnits i sen liksom 1700-talet. Varför är det liksom så stort för dem?
Mm.
Och vad brinner de så hårt för det? Och han hävdar då att efter kriget så liksom så skriver han så här: the nation needed an identity to help forget it. It's nu är vi igång här.
Nu är det Gerhard. Kasta sten i glashus.
Ja, nej, men han skriver att nationen Italien behövde en identitet som hjälpte dem liksom glömma alla struggle de hade under första och andra världskriget.
Ja.
Och liksom och alla det har nu varit så många som hade lämnat Italien och åkt till USA ju. Så de liksom behövde liksom italoamerikanerna behövde ett sätt att liksom dignify their own humble origins. Alltså de behövde få liksom ett värde av var de kom ifrån.
Mm.
Så de började liksom prata om som att det här är vi är som italienare. Vi är inte bara ett folk i krig utan det här är vi. Liksom.
Ja.
Och det är där kulturen har skapats.
Ja, okej. Okay. Så den är sen. Det är en sent påkommen kultur.
Det är de italienska emigranterna i USA.
Ja.
Som har skapat liksom den historierna om maten. Det är det som är...
Och sen har Italien då anammat det.
Ja, men så,
de har verkligen, och de har verkligen lyckats göra det till sin identitet ju.
Ja, men så in i helvete.
Det, när vi till exempel bara, när vi har vår frågelåda med gäster här så är de 70% säger ju italienska köket.
Ja, 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 ja gud ja. För det har, där snackar vi paketering.
Ja.
De har gjort det bra.
Ja, och det är ju både du och jag känner ju samma. Mm. Att det är liksom...
Jag tycker det är köket kök. Han skriver också här, tycker jag är fint. When a community finds itself deprived of its sense or identity because of whatever historical shock or fracture with its past, it invents traditions to act as founding myths.
Ah, alltså
det är en mänskligt sätt att liksom hantera en kris. Det är vackert, tycker jag. Och det här har också sen blivit kul, för det här har också blivit som ett politiskt slagträ. Liksom de här Scalvini och Meloni som hon heter nu. Den här, De använder ju liksom, de pratar ju om italiensk matlagning som någonting så här. Så det är viktigt för dem. De syns med bilder liksom. Och så, här, och så här har vi ätit alla tider.
Ja.
För det är bara populism egentligen.
Ja.
Liksom, det är det som är så jävla speciellt. Att det har verkligen blivit viktigt på många plan. Liksom.
Ja, fan. Spännande alltså.
Ja, för att det bästa de visste, det hon berättade om mormor. Det bästa de visste efter kriget var att äta, alltså amerikanerna kom med frusen mat.
Ja.
Alltså det var helt otroligt med så här, frusen lasagne.
Mm.
Så liksom att nu berättar han och Grandi som skrev texten, han var hos sin mormor när han var liten. Då kan hon liksom duka fram en så här frys lasagne och liksom köra in den i mikron och bara, och sa hon bara, don't tell your mom.
Ja.
Alltså så här, det var liksom, de levde i den dekadensen istället. Hålla på med äkta skiten, det vill de inte göra. De har liksom det amerikanska snabba, de är ju italienare är extremt intresserade av USA.
Ja, de blickar ditåt.
Ja, alltså in i helvete.
Men det är ju intressant. Det är kanske därför Sverige inte har så stark matidentitet. För vi har liksom fred i 200 år.
Mm.
Och liksom inte behöver hävda oss på det sättet. Vi behöver inte bygga,
nej, vi behöver tyvärr inte bygga raggmunken.
Nej, vi behöver inte bygga raggmunken.
Men jag ska ju börja nu. Myten om raggmunken ska ju börja snart.
Ja, men det kanske också är lite så här. Det svenska köket, det ändå har blivit lite på modet att verkligen... Ja. Förädlar det svenska köket och hävdar det svenska köket. Mm. Det kanske är för att vi har någon typ av kris.
Ja, kanske. Det kanske är det. Det kanske
vi får väg att bli ett pissland.
Ja, det kanske är därför vi börjar gå tillbaka till liksom att börja uppskatta vår tradition.
Mm.
Och den här rätten som vi ska prata om sen är, alltså jag har ju gått in på och läst på, och det finns en jävla akademi för raggmunken.
Gör det?
Ja, någon som har forskat på det.
Mm.
Så jag ska läsa upp sen lite grejer från som är ganska intressant. Men där, en grej från är att det finns den är så råsvensk, den rätten. Alltså det finns många andra rätter som vi har som är vänster och som är våra. Som liksom har många likheter från Finland, Norge, Danmark, kanske Polen, Tyskland. Så Men raggmunken är liksom helt unik i sitt slag. För att liksom, det finns absolut potatis och ägg, liksom plättar. Men det är ingen som äter det med
fläsk
rimmat fläsk och lingon.
Nej.
Det är det som lingonen är ju essential här.
Ja. Mm, fan vad gott det.
Så vi ska nå riktigt svenskt idag. Italienarna sitter där med sin mozzarella som kom på 60-talet.
Ja.
Och det var också kul när vi läste om bara en kort grej till om carbonaran. Det här med guanciale.
Ja.
Vet du när den blev liksom common sense i Italien att det ska vara guanciale?
Nej, men jag gissar sent då.
90-talet?
Ja. Mm. Då hittade man på att det ska minsann vara. Ja. Det är patetiskt egentligen.
Ja.
För nu är det ju så här, de här talibanerna, alltså de skulle ju dö om man vågade använda.
Men, att gjort liksom carbonara talibanism till 30% av oss personlighet.
Ja. Och så inser man att allt bara är en lögn.
Vem blir man då? Vi är den här veckan sponsrad av Bosch och framförallt köksmaskinen Serie 6.
Serie 6, maskinen som kommer få både dig och mig, eller redan har fått både dig och mig att börja baka mycket mer än vad vi redan gör. Och detta gör vi då med hjälp av Bosch Serie 6. En av anledningarna till att den är så jävla bra är ju också att den har en unik 3D-rörelse som ser till att degen arbetas ordentligt och att alla ingredienser fångas upp i botten av skålen. Den har också sensordrivna program som gör att maskinen känner av till exempel när degen är färdigt, har knådats tillräckligt. Och den stannar då när degen är perfekt knådad.
Vi kommer ju släppa ett extra avsnitt snart. Där vi har en gäst.
Mm.
Zeina Mortada.
Ja, så jävla
Zeinas
härlig.
Kitchen.
Så jävla härlig kvinna. Älskar henne.
Zeina är ju en mästare på brödbakning. Och hon använder ju själv Serie 6. Så man förstår ju ändå att det är bra grejer här.
Ja, den är också så här rejäl stadig. Den kan alltså bearbeta upp till 3,5 kilo deg i den här 5,5 liters skålen. Så du kan göra ordentliga degar i den här. Integrerad timer. Våg. Att den har en inbyggd våg. Så du behöver inte hålla på och måtta upp med decilitermått eller någonting. Du kan hälla på tills du ser att det är rätt mängd gram.
Ja, och inte bara att den har en och två vågar till och med. Det är både den som är i själva skålen och så har du upp på själva armen där själva kroken sitter i. Så finns det liksom ytterligare en våg.
Något som tyder på ett väldigt stor maskinslugn är ju att man kan få prova på hemma 100 dagar. Med friretur. 100 dagar. Jag har ju länge drömt om att bli mer som min mamma. Min mamma, när vi är på landet, då bakar hon ju bröd varje kväll. Vi är 12 pers där, då bakar hon frukostbröd till alla som är färskt på dagen efter. Jag vill ju föra det här vidare. Där är ju Bosch Serie 6, det är lösningen för att den är så enkel att använda.
Bosch Serie 6 finns att köpa hos Power. Och där kan man även läsa mer om själva köksmaskinen. Vi tackar Bosch.
Vi tackar Bosch.
Dankeschön.
Vi tackar Bosch och vi påminner också om att det snart kommer ett specialavsnitt med Bosch och Zeina.
Danke.
Dankeschön.
Vi är den veckan sponsrade av 7-Up Zero Sugar.
Yes, den här underbara läsken med citron och limesmak som du ju också då finns i 7-Up Zero Sugar. Det är ju ändå en väldigt bra måltidsdryck.
Ja, men alltså det är ju det, för att om man tänker på det fräscha och lätt. Det är svalkande.
Det är citron och lime.
Upplyftande citron och lime, förstår du? Alltså det är klart att det nästan, jag tror faktiskt inte det finns någonting egentligen som blir sämre, alltså mat, av att dricka 7-Up.
Nej.
Förstår du vad jag menar? Alltså så här, den smaken är så pass liksom ren och clean och liksom svalkande och allt det där. Du fattar?
Jag tänker nu närmar sig Valborg här. Det ska ändå komma lite värme. Att liksom bara hälla upp en 7-Up med is och citron i ett kallt glas i trädgården.
Mm. Och kanske grilla så här kyckling på rotisserie. Har du gjort det någon gång?
Nej, men det kanske är något som faktiskt den här jag kommer börja med i sommar. Med en fräsch syrlig sallad.
Exakt.
Lite primörer och sen ett uppfriskande glas 7-Up Zero Sugar.
Sista åren när Zero har tagit liksom över marknaden så blir man ju glad varje gång man upptäcker att liksom ens gamla favoriter som 7-Up ändå har varit genom åren.
Mm.
Och bara, ja, det är klart att det finns i Zero också.
Den här smaken är verkligen, alltså jag kopplar den starkt till sommaren och sommaren står framför oss. Så att det är bara att langa in lite 7-Up i kylen och ta dig an sommaren på ett värdigt sätt. Vi hälsar sommaren välkommen och knäpper en 7-Up Zero Sugar. Lyssna bara på det här ljudet.
Vi är när vi kan sponsrade av Pilsner Urquell, våra vänner på Pilsner Urquell.
Ja, de har blivit som en fast punkt för oss ju. Jag framförallt dricker kanske mer Urquell än vad du gör. Men därför är jag extra glad och liksom kunna presentera att under våren så lanserar Pilsner Urquell kortburk på Systembolaget. Den lilla 33an. Och den är kall hela vägen igenom och så vidare. Det är en av de fina grejerna med Urquell. Mm. Det är också så att på Om man går på ett Urquell-hak, då har de ofta en certifierad tapster som liksom upprätthåller kvaliteten på varje öl som serveras. De går ju då 4 dagars utbildning på bryggeriet i Pilsen där de får detaljerad kunskap om Pilsen Urquell och hur man hanterar det. Jag har ju gått den här kursen. Jag är ju, I'm somewhat of a connoisseur.
Man ska väl skölja glaset innan, va?
Ja.
Och hälla då ölen sen i mitten av skumkronan.
Ja, i mitten av glaset så att det bildas en skumkrona till sista droppen.
Ja, just det. Mm, så är det.
Det som kännetecknar Pilsner Urquell är den gyllene färgen, det vita krämiga skummet, den balanserade smaken. Ja. Det är en ljus lager, men den har ju en sofistikerad beska och karaktär.
Och för att konsumera alkohol så måste man ju vara över 20 år och framförallt dricka med måttfullhet.
Det är väldigt viktigt i det här sammanhanget att alla förstår det.
Tack, Pilsner Urquell. Yes, jag tycker vi kliver på nu i andan av liksom historia och mat.
Ja.
Så ska jag köra veckans rätt här nu.
Ja.
Raggmunken.
Mm. Kan vi börja med att prata vad raggmunk betyder nu då?
Ja, alltså det kan vi göra. Alltså raggmunken, jag visste inte heller. Jag tycker det, som jag sa, paketering med ordet, det funkar inte 2023. Vi måste hitta på ett bättre ord, men det kan vi ta senare.
Ja.
Jag har inget förslag, men lyssnare kan komma med det. Raggmunksakademin.se.
Mm.
Det är en kvinna som har skrivit en avhandling.
Oh, det gillar man ju.
Det är typ en avhandling, så jag kallar det. Lissy Ölén. Det är bra namn.
Ja, mycket bra.
Med 2 Z. Lissy.
Ja.
Snyggt namn.
Ja. Ja. Inte så akademiskt.
Nej, men vad fan.
Men jag är fördomsfull.
Ja, verkligen.
Ja, verkligen. Dumt av mig.
Nej, men det kommer då från ragg som betyder frasig yta.
Ja.
Alltså vilken ragg, ja, jag fattar. Mm. Ja. Och munkpanna, i vilken själva raggmunken tillreds.
Aha.
Men en munkpanna, vad är en munkpanna?
Ja, vad fan är en munkpanna?
Och när jag googlar munkpanna, då får jag upp en sån här från Le Creuset, liksom med så här hål i, liksom, som man gör munkar i, eller?
Ja, just det. Ja.
Eller nej, munkar kan man inte heller. Vad fan gör man med en munkpanna?
Munkpanna?
Ja, man gräddar munkar där tydligen.
Ja. Ja, men det är väl i och för sig rätt rimligt.
Fast,
ja, men det är inte de här munkarna som vi tänker oss med hål i, Dunkin' Donuts-munkar, utan de här gräddmunkarna bara som en boll med någon liten fyllning. Då kan man tänka sig man har gjort en sån här panna. Men gjorde man raggmunk, då gjorde man små potatisbollar.
Från början kanske det var det.
Ja, ja.
Ja. Så det har blivit lite mer platt som en röst, liksom.
Ja.
Vilket är godare, smartare.
Mm. Mm.
Så att det är liksom därför det heter det.
Ja.
Och jag var hemma hos min mormor, Mona, förra helgen.
Uh-huh.
Och hon bjöd på lunch och då så körde hon raggmunk. Det var första gången jag åt det på kanske den här sidan på riktigt millenniet, tror jag.
Mm.
Jag åt aldrig det i skolan.
Nej.
Men, och jag blev som besatt och åt så mycket så jag höll på att dö. Och även min son bara tryckte i sig 2 stora raggmunkar.
Kul.
Alltså verkligen så. Så jag tänkte, det här är ju, för fan, varför har vi inte gjort det här i podden för? Det här är liksom fantastiskt.
Ja.
Och då åkte jag hem och så bara googlade upp liksom ett recept och körde. Blev okej.
Okay. Ja.
Sen tänkte jag, fan, det smakar inte alls lika så här gott och liksom mustigt och krämigt och sådär. Liksom.
Nej.
Mycket som mormors.
Det är ju svårt. Alltså jag har försökt mig på raggmunk ett par gånger. Jag tycker att det är svårt att få till. Det är svårt att få till fraset. Mm. Det är svårt att få till så att det inte blir för degigt i mitten. Mm. Att den är genomgräddad. Mm. Och det är svårt att få till den här karamelliseringen utan att det fastnar i pannan. Så vi kan ju prata lite panna och
liksom... Ja, gjutjärn. alltså
100%
gjutjärn. Do it in the gjutjärn, alltså. Ja. Det är ju verkligen så. Mm. Och den här första receptet som jag googlade på, det var ju typ Ica eller vad fan som helst, sånt sån där.
Ja.
Jag tänkte att det är som pannkaksmet. Det är typ samma överallt. Jag behöver inte ens bry mig för det här.
Mm.
Och alltså ragmunk består ju av ägg, mjöl, mjölk och potatis.
Ja, precis.
Det är liksom det som är de fyra grunderna i det.
Ja.
Men då så när jag körde det, den som blev halvbra, då körde jag på Ica. Då var det var 800 gram potatis, 4 deciliter mjölk, 2 ägg och 2 deciliter mjöl, tror jag att det var.
Mm.
Så ringde jag till mormor och så sa jag så här, det här var det här. Hon bara, va?
Jaha, det var fel.
Så kan man inte göra en ragmunk. Så,
nej.
Så jag bara, vad menar du? Nej, men alltså du ska ha en halv deciliter mjölk.
Ja, okej. Okay.
Inte 4 deciliter.
Nej.
Alltså, vilket är, alltså det är ju enorm skillnad.
Ja, det blir verkligen en smet.
Mm. Alltså verkligen. Och sen ska du bara ett ägg. Så,
ja, okej.
Okay. Och sen ska du, och så hon bara, ja men då kramar du liksom all stärkelse ur, man river potatisen på det finaste.
Ja, just det.
Kramar ur den? Jag bara, ja. Alltså, jag drog verkligen i som i en handduk. Liksom, ja. Så här, verkligen snustorr. Hon bara, nej.
Aha.
Du ska ju ha stärkelse. Det är ju den som gör att den sätter sig och blir så här mustig och härlig. Aha. Tillsammans med ägget. Så att bara så här, när du har rivit den, lyft bara upp liksom, med vätska och allting. Du behöver inte ta med all vätska och så här. Men du behöver bara trycka till lite lätt och sen lyfta ner i smeten.
Okej. Okay.
För det är det som skapar liksom, att den binder ihop den liksom. Det är en stärkelse. Så att kör så istället. För då, så när jag började liksom att göra den här, så hade jag liksom ett ägg, en halv deciliter mjölk och en deciliter mjöl. Det blir typ som en deg ju.
Ja, precis. Det blir inte som en pannkakssmet, det blir som en deg.
Det blir liksom ganska så här, sockerkakssmet typ. Så här, väldigt Och det är därför, och det är där vätskan kommer in sen när du lägger potatisen i den här. Det är då den får den rätta konsistensen.
Mm. Okej, okay, för min erfarenhet, när jag gör det, då tror jag att jag säkert har gjort som du har gjort, att jag har haft alldeles för mycket mjölk och det har blivit alldeles för smetigt och den fastnar och går sönder när jag ska vända den. Mm. Och så står jag och svär och det ryker och det...
För det är inte den här, kan jag säga det.
Det gör inte den här.
Nej, du.
Nej.
Alltså...
Då är det här information som jag har väntat på i hela mitt vuxna liv att få till. För att mina går alltid sönder. Alltså, jag svär.
Inte ens nära går sönder.
Nej.
Alltså, de blev så jävla bra. Och jag fick faktiskt till det, tyckte jag då, på samma sätt som hon hade fått till dem.
Ja.
Och jag adderade lite små grejer som kanske kände var lite mer finess.
Ja.
Så vi kan väl börja med bara dra igenom rätten hur man gör den.
Ja.
Och dela till. Förutom det man ska ha, som är rårörda lingon och rimmat sidfläsk. Så la jag till... Jag gjorde chips av svartkål.
Ja.
Som jag kan tycka kan vara jävligt... Jag kände att det skulle kunna vara gott ihop med det här. Liksom. Vilket det var.
Ja, verkligen.
Så att det man behöver... jag gjorde 4 stycken ragmunkar.
Ja.
Stora. Typ två portioner. 2-3. Ja. Och då är också gamla mormors recept. 6 potatisar. Ja, hur stora är de då?
Ja.
Vanliga. Så här, ja. Det är helt skönt. Alltså, det är inte
medelstora potatisar.
Ja.
Mm.
Och sen så var det då...
Fast eller mjölig?
Fast. Mm. Och sen ska du ha 1 deciliter mjöl. Och sen så ska man ha 1 ägg. 1/2 deciliter mjölk. Och sen så lite salt. Och som någon sa också, ha i en tesked socker i det. Också gamla Sverige. Mm. Ha lite socker i maten.
Ja, verkligen. Mysigt.
Mm. Karamellisera bra.
Ja, just det.
Mm. Och sen så då smör och lite olja.
I pannan.
Ja, och sidfläsk och som jag sa kanske. Och sen så svartkål då.
Ja.
Gick på bondens marknad och köpte svartkål.
Ja.
Riktigt.
Mådde du bra av det eller mådde du dåligt av det?
Nej, jag mådde ganska bra av det.
Ja, okej. Okay.
Och även potatisen köpte det.
Ja.
Gård från i Sörmland.
Mm.
Sen hade jag rimmat sidfläsk hemma från... vi fick ju... Gårdsällskapet skickade ju till oss.
Ja, just det.
Som vi hade i frysen. Perfekt faktiskt.
Ja.
I bit. Man kan köpa färdiga.
Fina grejer.
Men för det som är grejen, jag gör också en speciell med fläsket. Jag inte skär dem. Jag steker dem inte i stora remsor.
Uh-huh.
Så som man brukar göra. Utan jag gör liksom lite mindre kuber så det blir lättare att äta. Och lite snyggare kan jag tycka.
Ja, det är faktiskt bra.
Så att, vad man börjar med? Jo, man måste verkligen blanda då. Frysta lingon med socker.
Mm.
Och då brukar man ju säga ungefär en tredjedel socker från mängden lingon.
Ja, just det.
Så blandar man runt det så får det stå där och smälta ihop. Liksom.
Ja.
Det är ju världens godaste, enklaste grej.
Ja, det är verkligen.
Och sen har man skalat sin potatis. Och det har man gjort innan, det är skönt. Och lägger i vatten bara så att inte brunnar till sig. Mm. Sen så måste man börja med sina chips. För de gör man ganska lång tid. Det tar typ 35 minuter i ugnen. Okay. Man lägger dem på 100. Först så tar man bort liksom, den tjocka, äckliga, trådiga stammen i mitten.
Ja.
Med en kniv. Och sen så lägger man det på en plåt in i ugnen på typ 100 grader i 30-35 minuter. Tills de blir krispiga.
Ja.
Lite olja och salt. Sen är de klara.
Det där har jag gjort misstaget ibland, att man har kört dem för hårt och för snabbt. Så blir de svart. Då blir det kol.
Så det måste alltså,
det blir kol
långsamt,
i ordets torka, liksom. Felaktiga bemärkelse.
Ja, så nu det är inne och lingonen står och väntar på att liksom bli rårörda.
Mm.
Så börjar man med fläsket. Det som är skönt nu, ugnen jag står på 100. Och den kommer vara på 100 hela tiden. För då funkar det som varmhållning. Både för fläsket som steks. Just och det. De färdiga raggmunkarna som man steker omgångar.
Ja.
Så det är jättebra.
Ja.
Börja med fläsket. Jag har köpt som sagt bit. Skar ganska tjocka bitar. Ungefär upp mot nästan en centimeter tjocka.
Ja.
Och efter liksom, jag hade gjort det så drog jag liksom, dem rakt över. Bara så liksom, små kuber. Liksom, lite avlånga kuber. Och sen så är det bara att steka dem i lite neutral olja. Så att de får liksom yta. Och till slut kommer det bli så mycket fett i den här pannan. Så de kommer liksom friteras i steget fett ju.
Ja.
Och det är en jävla härlig grej. Köpte en slicky pot. Mysigt att hålla på med.
Mm.
När man steker här.
Mm.
Under tiden, där, det tar kanske 5-10 minuter att göra det där.
Mm.
Så under tiden så kan man ju riva ner all den här potatisen på den fina sidan på rivjärnet.
Mm.
Så har man det gjort. Och sen i alla fall, så när det börjar släppa så mycket vätska så att man kan börja fritera i det. Från fläsket. Så det bara rör runt liksom. Och det är så jävla härligt känslan när det bara bubblar upp liksom. Mm. Så det är mycket fett.
Och man ser att de börjar få bra textur.
Ja. Och att smaka en lite så här emellan. Det är så jävla gott.
Mm.
Och när det här är gjort sen, när du har fått rätt färg på dem, då är det som sagt, då är det bara att skicka in dem i ugnen, i pannan. Bara kör, behåll pannan. Bara ner med det, in med det i ugnen. Längst ner, så får du stå där.
Ja, och mysa.
Då är det perfekt, de kommer inte få mer, kanske lite mer färg, nej, men inte mycket. Och så kan den bara stå, då är allting klart.
Ja.
Och sen så är det bara att veva ihop den här smeten.
Och hur gjorde du med vattnet nu då? Du bara lyft ur det lite.
Precis. Det man gör då, det är som sagt att man börjar med mjölk och ägg. Halv deciliter mjölk, ett ägg, en deciliter mjöl. Veva ihop den så att den blir liksom ganska så att, ja, den blir som en deg nästan, som jag sa tidigare. Och sen så lyfter man då bara i potatisen. Men liksom inte man behöver inte ta det överflödiga eller rinnande liksom potatissaften.
Nej.
Utan.
Nej.
Och sen så är det att veva ihop den där. I med salt, peppar och socker. Men så har man en konsistens som kanske påminner lite om en våffelsmet. Liksom. Ni kan ju se på Instagram.
Ja.
Och jag är ingen expert på det här, för jag gjorde det första gången ordentligt. Men det blev väldigt bra. Så att ni kan använda den här ändå som en måttstock för typ hur det ska bli.
Ja. Ska inte vara för lös, inte för tjock.
Och sen är det ju egentligen bara att börja grädda sin raggmunk.
Ja.
Och de tar ju kanske 4-5 minuter på varje sida typ att få färdiga. För potatisen ska ju ändå bli klar liksom, och det ska bli krämigt.
Ja. Men är det någon sån grej, för att här kommer vi till där jag brukar fucka upp då. Och det tror jag att jag är lite rädd för att bränna.
Ja.
Så jag vänder lite för tidigt. Och då har den inte riktigt blivit klar och satt sig.
Men,
så då fastnar det och klibbar och sen vänder jag den och sen går det sönder, så fick jag tota ihop den.
Ja, nej. Men om du kollar, alltså så här, om man kör på liksom 8 av 9 typ.
Ja.
I med lite, vet du vad jag mer glömde säga jag hade i smeten?
Nej.
Jag tog lite av det här stekfettet från fläsket.
Oh,
drog ner i smeten.
Mm.
En liten, kanske en matsked eller två.
Mm.
Vissa steker ju sen också i fettet från
just det.
Men det tycker jag inte behövs. Jag kör liksom bara smör och olja. Och man låter smör liksom stanna så här, hemkunskapsbrunt liksom.
Ja.
Och sen så i med en sån här jävel.
Uh-huh.
Sprid ut potatisen över hela.
Uh-huh.
Så att det blir ett jämnt lager.
Uh-huh. Där någonstans. Men du ska inte täcka hela pannan heller. För
nej,
du måste ha mellanrum.
Man ska inte lägga den hela vägen ut. För då blir det också frasiga kanter. Det blir inte annars.
Nej, precis.
Så att liksom lämna 2-3 centimeter runt om. Liksom.
Mm.
Och sen så får den där då ligga där i 3-4 minuter ungefär.
Uh-huh.
Man kan ju bara vända och se lite hur det ser ut. Alltså bara öppna och mysa lite. Och när man ser att den blir så brun och fin längs kanterna och man börjar känna en fin yta, då är det bara att svänga runt den.
Ja, det
så
där,
blir den perfekt.
Får jag bara pausa på det momentet? Ja. Det där går de sönder för mig. De har fastnat.
Ja, men alltså,
jag steker i fett, jag gör liksom...
Jag fattar inte. Man får liksom, jag skakar ju pannan innan liksom, och ser så att den är lös.
Ja.
Och nu har du en gjutjärnspanna. Ja. Jag förstår inte helt hur den ska fastna.
Nej, jag kanske har för lite fett. Ja, och för mycket, kladdigt smet.
Jag har kanske nästan en matsked smör ju, typ per raggmugg som jag steker.
Men det är inte så att man måste ha tålamod så att, för att den släpper kanske inte förrän den har fått yta.
Nej, exakt. Det måste
vara lite maillardgrejen
ja,
där.
Ja, men exakt. Liksom. Då börjar den släppa ju.
Ja.
För att det är som att, jag tycker liksom att det känns omöjligt att, just de här i alla fall, med det här receptet så är det fan omöjligt att de ska fastna. Ja. Så det måste jag säga. Det var inte ens en tendens till att det skulle
Nej.
Bli så.
Bra. Nej, det är jag som är dum i huvudet såklart.
Men ja. Aha. Och under tiden man håller på och steker de här så är det bara att lägga dem på en liten plåt och in i ugnen på samma temperatur som där chipsen och fläsket är.
Ja.
Sen så är det ju bara att helt enkelt lägga upp. Och då gjorde jag liksom en liten, försökte jag plejta verkligen.
Ja.
Det är lite speciellt. Ja. Jag brukar inte göra det. Så då var det bara en raggmunk i botten. Och sen så började jag med att dra liksom fläsket i liksom någon typ av halvrak liksom linje rakt över tallriken.
Uh-huh.
Och sen så gjorde jag små öar av rårörd lingon.
Vackert.
I samma linje liksom. Och sen så tog jag då de här chipsen. De krossade jag med handen. Så.
Uh-huh.
Så det blev ganska små bitar.
Ja, uh-huh. Fint.
Och sen så strödde jag det i samma linje då. Över raggmunken. Och sen så ja, är det klart.
Ja, otroligt vackert.
Jätte, jättegott blev det här.
Ja. Fy fan vad gott.
Det är liksom...
Det är Sverige på en tallrik.
Ja, här kan de komma.
Ja.
Kom då Grandi och granska oss.
Ja, verkligen.
Här kommer du ha ingenting att hämta. Det här Nej. Är så svenskt att det...
Nej.
Nej, det här... Fan, alltså, ja, det är det godaste jag vet nu.
Ja. Fan, det är det där... När jag ser det där, då... Jag kan ofta slungas tillbaks till ett avsnitt av Anthony Bourdains dokumentär.
Okay.
Ibland, du vet det här No Reservations när han är runt i världen. Och när han kommer till Stockholm och man märker att det är inte skitkul att vara i Stockholm. Den guiden då som har, han tar dem typ till Lux som fanns då.
Just det.
Och det är så här fine dining, alltså det var väl gott. Så, ja. Men det var ju inte särskilt att han satt och bara
det var ingen
this is for liksom. Real man. Ja.
Nej, precis.
Och sen då när han skulle få det äkta, då fick han en tumbrorulle från Maxi Grillen.
Ja.
Och det är ju så här, alltså absolut, det är gott när det är dyngrak, men det är ju inte liksom Sverige på en tallrik
Nej.
På det sättet.
Nej,
det
är liksom, sättet. Nej, precis.
Han kunde ha fått något sånt här.
Men tänk om man har gått till liksom Pelikan och fått en raggmunk.
En bra jävla raggmunk.
Eller hem till mig, jag kunde bjuda på honom.
Ja.
Jag hade jättegärna bjudit honom när jag ledde på det.
Och kanske han inte hade tagit livet av sig sen. Nej. Man hade fått en bra raggmunk istället för en svettig tumbrorulle från Maxi-grillen. De är ju inte ens goda.
Nej, men det är klart inte gott. Det är äckliga saker ihop.
Ja.
Jag vet att tumbrorullens vänner blir sura på en när man säger så. Men så ser det ut.
Ja.
Jag ska också lägga upp receptet i storyn.
Ja.
Alltså i mängderna. Och det, givetvis så är det ju inte ett recept som har sett sina bästa dagar. Recept som kladdigt. Ja. Så ni får bara...
Ja, men det är också äkta och härligt.
Ja. Alltså, vi tackar väl mormor Mona för raggmunkarna.
Ja, tack mormor, alltså, mormor Mona. Om du har också löst så att jag inte behöver stå svära och servera mina barn så här. Till slut blir det bara att jag serverar en potatismassa.
Ja.
Och bara slänger på bacon och skit på för att det inte ska synas att den har gått sönder. Och så är alla lite halvbesvikna. Om Mona har lyckats lösa så att jag aldrig mer kommer behöva göra det här, då är jag en lyckans man.
Ja.
Så tack Mona.
Ja, det säger vi verkligen.
Ja.
Och du kommer bli så, du kommer lyckas.
Ja.
Ja, bra.
Men du, jag såg nu när du lagade på kolstål och gjutjärn.
Jag hade kolstål till fläsket, ja.
Ja, men eftersom vi ändå är en matpodd så kan vi snöa in lite på material. Jag håller på mycket med jag älskar mina De Beuijer kolstål. Jag har två stycken.
Ja.
En med låga kanter som jag gör pankisar i. Och en med lite höga kanter som jag ibland gör kött i. Och sådär. Och sen har jag en stor gjutjärnspanna. Häromdagen, min dotter fyllde 10 och hade beställt smashed burgers. Jag orkade inte hålla på och grilla. Så jag gjorde allt i pannor. Och då tar jag kolstål och gjutjärn. Och har 3 pannor igång samtidigt. Gjutjärnspannan funkar alltid skitbra.
Ja, bäst alltid.
Men kol och stål, de har börjat bli så
jävla... Jag måste bara
utstå. Men vad fan kan jag inte få säga bara kol och stål?
Säg kol och stål.
Kol och stål.
Ja, bra.
Det borde heta kol och stål.
Paketeringen.
Ja, men det är ju kol och stål.
Det är kolstål. Ja.
Eller? Va? Har du kött på benen när du säger det är kolstål?
Det är inte kol.
Finns det något som heter kolstål, eller? Är det ett, är det ett grundämne som du känner dig familjär med, eller?
Inte bara.
Eller är det kol och stål blandat?
Ja.
Ska vi gå till botten med det, eller ska vi bara låta det vara?
Ring Grandi.
Ja, vi ringer Grandi. Men hur som helst, mina kolstålpannor, ja, i alla fall, de börjar bli jävligt patinerade. Jag har säkert haft dem i 10-15 år. De har börjat flagna lite. Alltså, de är snygga och de funkar. Men då undrar jag, för gjutjärn vet jag, de kan man ju reboota.
Mm.
Alltså du kan bränna av med salt och smörja in med olja och så här, och hålla på.
Mm.
Kolstål, vad finns det för rebootningsmöjligheter av dem bara, när de börjar se lite rost?
Alltså det är bara att bränna ihop som man gjorde från början. Alltså bränna av dem igen.
Med matolja?
Ja, det funkar.
Ja.
Ja.
För då blir det en ny hinna lite sådär.
Och sen så ska man ju, exakt, och man ska ju verkligen akta sig för att kanske använda, man ska, men jag aktar mig för att använda liksom metallverktyg i den.
Aha.
Alltså för att man drar, om jag vänder liksom en smashburger som du säger, med en stekspad av stål, drar man ju liksom med sig liksom lite av den här patineringen,
okay,
upplever jag. Det brukar vara plast, men ja, det är det kanske bara jag vet inte. Men oavsett så ska man, hur är du rent den då?
Nej, jag kör ju bara varmt vatten.
Ja, varmt vatten
och diskborste.
Och isborste.
Direkt också,
ja,
direkt, när de är varma.
Ja, direkt.
Så det fräser. Det är ju satisfying.
Och sen så bara upp på pannan igen, eller på plattan igen, och sen så smörjer jag in den med lite olja.
Ja,
en gång. Alltså då, ja.
Mm.
Men bränna av dem igen bara, det funkar.
Ja, men jag ska göra det. För man älskar dem där. Man älskar att man har haft dem länge. Man älskar att de liksom är ens vänner sedan gammalt. Jag vill inte byta ut dem.
Nej, det där är, jag har inte haft det kolstål så länge. Jag har haft ett halvår bara.
Ja.
Jag har inte, det har inte helt satt sig än. Det börjar komma nu.
Ja.
Men min gjutjärnspanna, den jävla trotjänare.
Alltså. Ja, de är underbara.
Skeppshult har jag.
Ja, jag har också något liknande.
Jävla trevligt.
Mm. Apropå smashburgers, tror jag nu har jag nått vägs ände med mina smashburgers. Nu är de så bra så att de kan inte bli bättre nu.
Ja, men
det är nästan läge.
Jag såg att med vår vän Gabriel, ett Gotland, som ni vet om det, han som var mästerkocken, Gotland. Han gjorde någon smash-historia i helgen och använde alltså, stekbord då, på sig inomhus. Men så hade han en sån degskrapa som han vände.
Mm.
Som han vände början med, så var enda liksom, del av den här majaleffekten verkligen. Det tyckte jag såg jävligt bra ut.
Ja. Ja, men jag ska någon gång, för den jag gjorde igår, den var faktiskt...
Ja, berätta.
Det är inga nyheter. Nej, det var bara egentligen, men det var bara, jag fick till, jag har liksom vågat nu också, det är som när man håller på att laga något som är på väg att bli ens paradrätt, så man gör om och om igen och så förbättrar man det lite hela tiden. Jag vågar steka dem längre, nästan bli, alltså, jag är ofta för ivrig på att vända dem, men nu... Så smasha till dem hårt som fan. Och sen får det börja ryka så att nästan brandlarmet går.
Sen behöver man inte steka stänga på andra sidan sen.
Nej, precis. Nej.
Har du börjat med att dra senap
på den? Ja, dra senap på den sidan som inte är stekt.
Ja, för den, den får man inte steka för länge heller då. För då blir ju senapen bränd.
Ja, men precis. Ja, nej, men sen så gör jag bara den här Shake Shack-dressingen.
Ja.
Och sen gör jag double cheeseburger.
Mm.
Och sen har jag brioche buns.
Mm.
Och sen har jag silverlök och saltgurka och Shake Shack dressing. Och det blir dubbelt smörgåsgurka. Och så burgar dressing.
Ja.
Och sen är den bara, men den är så, alltså fy fan.
Mm. Ja, men det är ju, man är trött på trenden, säger man ju.
Ja.
Men
det är också, det är något mer alltså. Alltså jävla gott.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock, du blir befordrad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet, och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Maja var ju på Way Out West i helgen.
Just det.
Så jag var hemma med Harry själv.
Ja.
Och när jag hade lagt Harry i fredags så hade jag liksom hade ingenting jag ville se på.
Nej.
Jag hade, alla fotbollspoddar var förbrukade.
Mm.
Inga matcher som jag ville se.
Nej.
Så jag läste en bok.
Just det.
La mig i min recliner.
Mm.
Läste en bok.
Ja.
Helt nytt.
Ja.
Ja. Jo.
Underbart. Ja.
Vilken härlig sak det är.
Ja, det är ju härligt. Om man kan få ro till det så är det ju underbart. Alltså.
3 timmar att läsa bok.
Ja.
Det var helt... Jag förstår varför folk läser bok.
Ja.
Man känner sig smart också.
Ja, det är ju egentligen det bästa som finns. Men man gör det ju alldeles för sällan. För man hinner inte.
Nej, men det var fan... Jag har inte läst en... Sist jag läste en bok var Zlatans bok.
Ja, du började också med Okänd soldat i somras. Och läste 10 sidor.
Ja. Eller jag ville... Mitt finska arv skulle... Ja. Ja. Det gick åt helvete.
Mm.
Så nu släppte André Walden en bok.
Just det.
Vår vän är han ju också. Men ja. Han är ju en jävla... Han jobbar på DN.
Ja.
Han är väl krönikör där, va?
Ja, otroligt begåvad.
Ja, det är han ju verkligen.
Ja.
Och han har skrivit en bok som heter Jävla karar. Som hade släppts här förra veckan.
Just det.
Som handlar om hans mamma och han. De växte upp i Norrköping.
Mm.
Och hon hade 7 olika män på 7 år. Alla skulle vara hans nya pappa, tror jag. Det är liksom hela premissen för boken.
Relatable.
För dig kanske.
Ja,
inte för mig. Men då, i alla fall, så är det ändå att det var väldigt mycket saker som jag vill ta upp här. Som är bara ett exempel på hur man kan använda språket på ett sätt som jag inte visste man kunde.
Nej, han är jävligt finurlig.
Ja,
med sina formuleringar.
Det här är kanske inte så mycket, just den här delen, den första delen ska, är inte språkligt mest liksom, utsvävande, men det andra är det. Den första är bara en blick hur det var att växa upp.
Ja.
Ska läsa det från boken? Är det okej?
Okay? Ja, mys. Ja.
Han bor då utanför Norrköping och han har en kompis som kallas för Blomma.
Mm.
Och så finns det 4 barn i den här byn. De 4 barnen är Blomma och hans storebror och 2 tjejer. Den ena av tjejerna bor högre upp i kurvan och är tonåring, således okontaktbar. Den andra bor rakt över gatan och är min ålder. Men henne råkade jag bryta armen på en gång, så hon tycker inte om mig. Så nu har jag bara Blomma. Men honom har jag som liten ask nu för tiden. Och ingen av oss har ju en riktig pappa i det här landet. Och nu väntar vi båda på att bli upphämtade av anden. Och jag kan känna hur det sätter oss samman. Vi är pojkar i en bok, tänker jag, medan vi korsar slotterängen och spanar efter den glödande punkten i skogsbrynet. Du ser inte ut som en indian, säger Blommas storebror och låter rök på mig. För André skriver tidigare att han ser ut som en indian.
Mm.
Hans pappa var indian, säger hans mamma.
Mm.
Det är första gången jag hör honom prata. Han har en brun täckjacka med lärksoppsgula muddar och en hjälm av tjockt svart hår. Jag vill också ha en täckjacka med muddar, men täckjackor är gjorda av syntet och vi gillar inte syntet i vår familj. Vi gillar växtfärgat garn. Jag är bara halv indian, svarar jag. Vill du se min kuk, säger han. Han är tydligen inte så intresserad av indianer. Jag skakar på huvudet när Blomma säger att jag måste se den. Och han pekar med hela armen när gylfen öppnas. Där är den, tjuter han. Som att det vore svårt att se den. Det är det absolut inte. Men han vill bara presentera den för mig. Som en cirkusdirektör. Är den riktig, undrar jag. Det är den, säger ägaren. Som inte vore något konstigt alls. Sen kissar han så att jag ska förstå att det är riktig. Men det dröjer ändå. Jag trodde jag sett alla kön, men det var som att titta på en ny, hittills okänd kroppsdel. Ett tredje kön. Den är enorm. Mycket större än växtmagikerns. Jag får näsblod och går hem. Det är typ ett någon cool storbrorsa som står i röken.
Ja, verkligen.
Och liksom bara kom från ingenstans och bara bestämmer.
Ja.
Och sen så finns det en passage som jag tycker är så fint formulerat för hur man fattar liksom... tiden, 80-talet, alla rökte i bilen liksom och sådär.
Ja.
Och då han är på genomresa med sin mamma och hennes väninna ner till Tyskland, till någon gammal vän till familjen,
ja.
Som heter Selma Slamp, som de kallar för Slampan.
Mm.
Och den här väninnan röker enormt mycket i bilen, men har inte kunnat göra det på autobahn. Och då så står det så här: Slampan är också gammal, men ren och doftlös. Det är hon som äger stuteriet och jag vet inte vad hon heter egentligen. För att under de sista timmarna på autobahn kunde mammorna inte få nog av hennes senaste namn. Slampan. Selma Slamp heter hon. Så sa de i kör och vi skrattade allihopa. Nu kallar de henne för Slampan fast hon inte hör. Och sen så kommer det åt det som jag tyckte var fint. När vi kom fram så lotsas lampan oss till ett väldigt stort sovrum på övervåningen i sitt hus, där vi får packa upp och vänta på middagen. Och den här kvinnan kallas för Lilla Molnet i boken, kvinnan som röker.
Uh-huh.
Lilla Molnet öppnar ett fönster och röker 3 cigaretter på raken för att be kroppen om ursäkt för det slarviga rökandet i bilen. Man förstår, man ser det framför sig, hur någon som suger i sig 3 cig för att be kroppen om ursäkt för att du har inte fått din nikotin.
Sorry att du inte fått det du ber om.
Nej, jag tycker det var väldigt så här, det är mycket formuleringslusta i den.
Uh-huh.
Och man känner liksom, man känner att man lever med att läsa boken. Man minns tillbaka väldigt mycket saker själv. Liksom.
Ja, fan vad kul. Jag ser fram emot att läsa den. Jag tror att den kanske påminner lite om den här Hang City som jag pratade om innan.
Ja, just det.
Att det är lite härligt att läsa uppväxtskildringar.
Mm.
Där man känner
igen sig. Om du är duktig att formulera det. Alltså, annars kan det bara bli dravel ju.
Ja, ja, visst. Ja, fan, det här ligger högt på priolistan.
Ja, men du får läsa den tycker jag.
Ja. Har du läst klart den eller?
Nej, men jag har inte hunnit läsa mer. Jag läste 93 sidor första dagen.
Okay.
Sen har jag faktiskt inte hunnit mer.
Det är bra för att vara du.
Verkligen.
Ja, då får jag låna den när du är klar med.
Ja, det får du verkligen.
Mm.
För att sen var det ju mycket ta hand om helvetet, som man kallas.
Ja, just det.
Barnet.
Apropå Way Out West.
Mm.
Ja, något typ av ålderstecken i mig.
Ja.
Så både tråkigt och bra.
Ja.
Det är att det här var nog kanske första året. Jag brukade vara ganska mycket på Way Out West för ett par år sedan.
Ja.
Och har haft jävligt kul där. Och det är ju, man är ju, det är liksäck på X2000 hem sen på söndagen. Man är ju helt förstörd. Men det var ändå alltid värt det liksom.
Mm.
Men sen har jag inte åkt de senaste åren. Och så har jag haft väldigt mycket FOMO liksom, över det. Det är den här sista skälvande veckorna på sommarlovet. Man liksom känner sig, är det över nu? Är sommaren över? Och så ser man så här, alla jävlar nere i Way Out West har så jävla kul.
Mm.
Och jag sitter här hemma och bara man är trött på sina barn för man har haft sommarlov ihop och man väntar bara på att skolan ska börja och man känner bara så här, den där lilla Way Out Western hade gjort mig gott.
Mm.
Men i år var första året som jag kände nästan noll FOMO när jag såg allas bilder. För folk lägger ju upp lite därifrån, va?
Händer en del.
Ja, det händer en del. Och det här var första året som jag inte kände det.
Ja, vad skönt.
Och det måste ju vara ett ålderstecken.
Ja.
Att jag känner så här, jag orkar inte springa runt.
Alltså. Men jag tycker det är skönt för dig.
Ja. Det var en
berätta om den bilden.
Ja, men det var när Emil Persson, han vet, vår gemensamma vän Emil, som alltid är där.
Ja.
Han är en möbel på Way Out West. Möbel i VIP-området.
Ja.
Ja, sitter där och dricker järn med 4000 armband. Liksom.
Ja.
Och han vet hur mycket jag liksom på ett sätt saknar det där. Men respektfullt så skickar han inte så mycket.
Nej.
Liksom. Men så var det ett konsertklipp som han skickade på Sam Fender.
Mm.
Som körde 17 Going Under. Som vi kan avsluta med nu. Apropå uppväxtskildringar också.
Ja, okay.
Det är en otrolig låt som handlar om Sam Fender då, gissar jag. Hans uppväxt som var inte så mysig kanske.
Nej, okay.
Men när han skickade den då kände jag så här, helvete det där har jag velat se.
Han är skotte, va?
Något sånt.
Ja.
Irländ eller skott eller något skit.
Ja.
Men det är en otrolig låt.
Ja, men jag såg en ganska kul rörande klipp med honom här från dagen. Det var 2019 när han slog igenom.
Ja.
Han är ju ung som fan, han är väl typ 23.
Ja, han är inte så gammal.
Nej. Så hade han liksom en dröm. Han kanske är från Newcastle där för sig. För han säger då i klippet att jag har en dröm och det är att en dag liksom fylla St. James' Park.
Aha.
I Newcastle.
Ja,
så här, på skämt typ.
Ja.
Och, så här. Och sen så klipper de det där, för han säger det till att han står inför mig 80 000 och gör det.
Sånt är man svag för.
Ja, det är man ju.
Ja, ah, det är fan vad mysigt. Nej, men apropå uppväxtskillningar så går vi ut på 17 Going Under. Lyssna på texten och njut av den här låten. Den är så jävla bra.
Puss.
Puss. I remember sickness was forever. I remember snuff videos. Cold September's, the distances we covered, the fist fights on the beach, the busies round us up. Do it all again next week, an embryonic love. The first time that it's scarred, embarrass yourself for someone, crying like a child, and the boy you kicked Tom's head in. Still bugs me now. That's the thing, it lingers and curse you when you die.
silence, and I arm myself with a grin, 'cause I was always the fucking joker, buried in the humor, amongst the white noise and boys, boys, locker room talking.